Hej och välkommen till det femte avsnittet av Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. När det här avsnittet har släppts kommer det förhoppningsvis vara möjligt att lyssna på Sömnlöspodden på Spotify. Merchandise kommer också att länkas i vår Facebookgrupp under nästa månad. Det kommer då främst att röra sig om t-shirts, men även ansiktsmasker, och det kan även bli tal om en hoodie. Så håll utkik! Det finns en viss typ av creepypastas som alltid ger mig en särskild obehagskänsla. Och det är berättelser där huvudpersonen är ett sorts testobjekt för forskare. Det finns en känsla av hjälplöshet som bara inte går att slå i den typen av historier. Och forskarna blir så pass mycket mer än bara människor. De har en kontroll utöver vad som känns naturligt. Och utnyttjar allt som oftast den kontrollen. Det var även en sådan historia som fick mig att bli helt såld på creepypastas. Det ryska sömnexperimentet, som Creepypodden gör ett fantastiskt jobb med att dramatisera, är en stor inspirationskälla för mig. Nu ska vi få höra beslutsexperimentet, upplagt av Reddit-användaren Like I Did, från Reddit-tråden No Sleep. Du har ett viktigt beslut att göra varje dag under din vistelse. Vilka konsekvenser detta kommer ha skiljer sig. Men du ansvarar för den moraliska bedömningen av valet. Baserat på svaret du angav vid introduktionsundersökningen skapas en analys av ditt beteende och personlighet. Allt du gör här är skräddarsytt efter din bakgrund och hur du agerar som person i utvalda lägen. Alla dina observerade handlingar och svar förblir anonyma och behandlas konfidentiellt. Du samtycker till att du härmed frivilligt fattade det medvetna beslutet att stanna inne i forskningsanläggningen under experimentets gång. Signera här. Jag skummade igenom det slätstrukna pappret och undertecknade med mitt namn Martin Hjort. Jag ska vara ärlig och berätta att jag sällan läser igenom avtalsvillkoren. Det är ofta samma sak som står nedskrivet. Så jag tecknade slarvigt under min namnteckning. Men om jag bara insett vad jag hade tecknat under. Men vid den tiden kände jag ingen som helst oro. När jag skrivit under var jag redo för den första personlighetsbedömningen. De behövde en fullständig översikt över min bakgrund och hur jag agerade som person för att kunna skräddarsy experimentet på exakt rätt vis. Jag antar att i detta sammanhang skulle det kunna kallas för ett quasi-experiment. Varken deltagare eller forskare var medvetna om det exakta syftet med studien, eftersom det kan påverka giltigheten, självuppfyllande profetier och allt. Den artiga forskaren klädd i en kritvit labbrock ledde mig mot det rum som jag hade tilldelats. Jag undrade varför hon ens hade på sig en labbrock. Det var trots allt en social studie. Inte en där de arbetade med kemikalier eller liknande. Men när jag tänkte på det verkade det ändå vettigt. Människor dras till auktoriteter. Försäkra dem att se någon klädd i en seriös stil med en labbrock och glasögon som de kanske inte ens behöver. Min mamma sa alltid att jag övertolkade de allra vanligaste av situationer. I övertalningsteori lär du dig dock att det är precis vad du behöver göra för att göra dig medveten om eventuella inflytanden. Ett extra föremål som används i en social situation. Användningen av specifika ord. Utformningen av något, som till exempel en byggnad. Från en samhällsvetares punkt har de alla betydelse. Allt är förknippat med något. Varje stimulans har någon form av effekt, om än omedvetet. När jag var liten ville jag bli detektiv. Genom att studera beteendevetenskap antar jag att jag kom någorlunda nära mina barndomsambitioner. Men nu var jag kaninen, inte den som hade förstoringsglaset. Jag behövde agera, inte observera. Jag väntade i rummet, tittandes på de enkäter som jag slutförde för möjligtvis timmar sedan. Jag visste inte säkert eftersom jag inte hade någon klocka på mig. Det fanns ingen klocka i rummet heller. Rummet var faktiskt ganska naket i allmänhet. Grå väggar, en tunn tv-skärm i hörnet och sparsamt med möbler. En säng, en stol och en tygsoffa. Ingen av dem särskilt bekväm och inget fönster. Detta rum hade designats för ett syfte och det var inte för bekvämlighetens skull. Ju längre jag väntade, desto mer spänd började jag känna mig. Jag märkte att adrenalinet rusade genom mina vener och det var omöjligt att hålla mig lugn. Jag satte mig ner på tygsoffan, ställde mig snart upp igen, satte mig på stolen som saknade stolstyna och ställde mig upp minuten senare. Jag gick runt i cirklar och gick mot dörren flera gånger utan att öppna den. Under alla år jag varit student hade jag aldrig någonsin känt mig exalterad under ett experiment jag deltagit i. Jag gjorde det oftast för att man fick ett presentkort i bio eller att det såg bra ut på CV:t. Men jag hade aldrig stannat över natten på ett av dessa. Min kropp och hjärna kommunicerade inte ordentligt. Ökningen av min hjärtfrekvens, den ökade stressen, otåligheten. Jag felbedömde det för spänning. Mitt omedvetna sinne försökte emellertid kommunicera något helt annat. Rädsla. Jag borde varit skräckslagen för det som skulle komma. Jag började lära mig det när första omgången av experimentet hade börjat.
Omgång 1.
Kvinnan i labbrocken öppnade dörren, log vänligt och gav mig ett papper med instruktioner samt en vit stiftpenna med ett sterilt utseende. På pappret stod det: du kan välja någon av dessa alternativ. Få en nyckel till valfri deltagares rum. Visa en annan deltagare live från din tv-skärm. Tortera valfri deltagare under natten. För att försäkra dig om att du kan fatta ett kvalificerat beslut får du en kort beskrivning av samtliga deltagare. Deltagare F. 25 år gammal, tog nyligen mastersexamen i molekylär vetenskap och teknik. Inga syskon, ensamstående. Deltagare G. 33 år gammal, grundskolelärare med ett allt för stort intresse för sina elever. Kan möjligtvis ha bytt sitt namn under tidigare del av livet. Deltagare D. 23 år gammal, kriminell bakgrund, flyttade 7 gånger det senaste året, intresserad av musik. Deltagare S, 22 år gammal, examen i konstvetenskap, sårbar, ingen kontakt med familj. Deltagare X, mellan 25 och 40 år, ingen information finns tillgänglig. Hon var tyst medan jag läste igenom alternativen och sa inte ett ord när minen av förvåning uppenbarade sig på mitt ansikte. Tortyr! Jag skrattade. Om någon väljer det måste de ju vara helt sjuka i huvudet. Hon förblev tyst. Och vad menas egentligen med nyckeln? Kränker inte det fullständigt vår integritet? Samma gäller väl naturligtvis videoövervakningen. Hon log försiktigt och förblev tyst. Jag suckade. Naturligtvis skulle inget av detta verkligen hända. Vi lever fortfarande i ett tryggt land med regler och lagar kring detta. Och ingen forskare kan gå emot dem. Kan forskarna möjligtvis ha blivit inspirerade av Stanley Milgram med experiment där du fattar beslut som inte har någon verklig konsekvens? Det verkade nästan korkat på ett sätt. Jag antar att de flesta människor idag är medvetna om den maskerade natur som experimentella studier faktiskt är. Jag himlade med ögonen och småflinade. Ja, om det inte spelar någon roll så. Kom bara ihåg, vissa av deltagarna har tillbringat mer tid här och har lärt sig konsekvenserna av sina val. Slutligen hade hon talat. Jag tittade förbryllat på henne. Så du menar att vissa av deltagarna kan ha värre saker i åtanke? Du läste igenom beskrivningen. Det är allt jag kan säga. Jag tvekade en sekund. Men om valen inte spelade någon roll, eller om det faktiskt låg en sanning bakom dem, så verkade ju bara ett av valen vettigt. Jag kryssade för alternativ nummer 1. Nyckeln. Om det är en lögn kommer det inte ha några som helst konsekvenser. Om jag får en nyckel kan jag välja att inte använda den. Om jag väljer att använda den kan jag kanske interagera med en annan deltagare och få mer information. Jag gav henne pappret. Några ögonblick senare kom en annan person in i rummet. En man klädd i vad som påminde om sjukhuskläder i vitt. Jag förväntade mig att han skulle ge mig en nyckel. Men det gjorde han inte. Istället gav han mig toalettartiklar och en limegrön overall. Precis som labbdamen kommunicerade han inte mycket med mig. Inte ens när jag bad om nyckeln. Ska jag stanna här över natten? Frågade jag. Han tittade bara på mig, som om jag just hade sagt något riktigt dumt. Just ja, svarade jag. Jag hade ingen aning om hur mycket tid som passerat, men så småningom somnade jag på sängen. Jag hade fortfarande på mig kläderna jag bar när jag kom hit. Med andan i halsen vaknade jag till av ett högt skrik, följt av gråt och ännu mer skrikande. Jag steg upp ur sängen och ställde mig mot den vänstra väggen. Ljuden av någon som far illa kom verkligen från rummet intill. Jag gick mot dörren och drog i handtaget, men det öppnades inte. Jag var inlåst. Hallå! Hallå! Jag skrek och bankade när jag slog näven mot dörren först och väggen därefter. Mitt sinne önskade och bad att detta bara var en mardröm och att jag skulle vakna snart i min egen lägenhet. Till slut insåg jag att ingen reagerade på att jag knackade eller skrek. Jag kom att tänka på valet av tortyr, men jag ville bara inte begripa att det var sant. De vill att du ska tro att någon torteras. De vill att du ska tro att valen är verkliga, men det är de inte, började jag mumla för mig själv. Jag försökte övertala mig själv så gott jag kunde, med logik och all tidigare erfarenhet. Men någonting stod verkligen inte rätt till. TVn i hörnet av rummet slog automatiskt på sig och jag såg ett rum precis som mitt. Någon låg på sängen med huvudet vänt mot väggen. Hade jag misstag valt att kryssa i videoalternativet istället för nyckeln? Jag var inte helt säker längre. Eller hade jag blandat ihop valen? Vilket kanske skulle innebära att någon satt med nyckeln till mitt rum nu. Naturligtvis kunde jag inte bara somna om efter det. Inte med ljudet av tortyr från nästa dörr. Men det var inte så mycket jag kunde göra heller. Jag satt framför tv-skärmen och försökte ta reda på vem den andra personen var. Eller om det fanns några ledtrådar i personens rum. Det var en night vision-kamera. Vilket innebar att jag kunde ta reda på några saker. Men ingenting stod verkligen ut. Rummet såg ganska exakt ut som mitt. Men var möblerat på ett märkligt sätt. Jag flyttade mig närmare skärmen för att få en tydligare bild. Och det var då deltagaren flyttade sig. Jag höll andan, som om personen kunde höra mig. Det kändes hemskt på ett sätt att se en främling sova. Utan dennes vetskap. Och jag vet att jag inte agerade mycket bättre än forskarna just nu. Men vad skulle jag annars göra? Lyssna på tortyren. Jag behövde andas igen och tog ett djupt andetag. Strax innan jag flyttade blicken från skärmen hoppade hon bort. Kvinnan, jag tror det var en kvinna, hade hoppat av sängen och började stirra rakt mot kameran med ett monsterliknande flin. Sedan plockade hon upp något från nattduksbordet. En nyckel. Hon kastade något mot kameran. Jag kan inte säga med säkerhet vad det var, men det tjänade sitt syfte. Bilden blev svart. Skriken från rummet bredvid ökade till ren och skär rädsla. Hela min kropp började darra. Jag läste igenom informationen om deltagarna igen och tänkte på vad forskaren hade sagt om att vissa hade spenderat mer tid här. Kanske hade de blivit fullständigt galna. Men det måste finnas någon form av övervakning. De skulle helt enkelt inte låta en galen person gå in i mitt rum. De höga ljuden av tortyr visade mig dock att jag ljög för mig själv. Mitt rationella sinne hade stängts av. Eller kanske hade det aktiverats. Jag kunde inte säga säkert. Men i det ögonblicket glömde jag allt om forskarna och gick rakt in i överlevnadsläge. Jag visste att något skulle hända. Och plötsligt hörde jag ett skramlande ljud från min dörr. Mitt hopp var att morgonen äntligen hade kommit. Rummet hade inget fönster och därför kunde jag inte riktigt veta vilken tid det var på dygnet. Men jag hade sett hennes ansikte och jag hade sett nyckeln. Den som var där ute var inte vänlig. Jag tittade runt om i rummet. Det enda stället jag kunde gömma mig var i det lilla badrummet. Ljuden från utsidan blev högre och min kropp var frusen. Jag var inte i överlevnadsläge. Jag var i chock. Slutligen hörde jag en röst utanför.
Fan, det är fel!
En kvinna. Jag öppnade munnen för att säga något. Men jag kunde redan höra hennes fotsteg lämna igen. Som tidigare psykologstudent var jag ganska van vid liknande studier och experiment. Jag kände mig bekväm och bekant vid tanken. Men allt gick från rosfärgat till kristallklart. Helt fel på några sekunder. Jag antar att de på något sätt hypnotiserade eller drog in mig. Jag kan inte säga säkert. Jag känner dock av en dimliknande känsla. Jag minns nu att jag aldrig gick med i experimentet. Åtminstone inte frivilligt. Jag fattade aldrig det medvetna beslutet att komma hit. I själva verket har jag ingen aning om vem dessa människor är eller var jag är. Allt jag vet är att de inte har gett mig valet att lämna än.
Omgång 2.
Morgonen kom i form av ett fluorescerande ljus. Jag hade inte stängt ögonen under resten av natten. Efter det misslyckade inbrottsförsöket från den andra deltagaren hade det varit tyst. Ljudet av tortyr från nästa dörr hade flyttats över till mitt sinne istället. Omgivningen var stilla. Jag skulle ha varit rasande på mig själv för att ha gett mig in i denna situation. Om jag hade haft något tillförlitligt minne av att någon gång bestämt mig för att göra det. Det sista jag tror mig minnas är när jag var på väg till bageriet. Det var morgon på en väl upplyst och livlig gata. Tanken på det fick min mage att kurra. När lamporna tändes trodde jag att det var vår uppmaning att morgonen hade kommit. Efter att ha tillbringat de sista timmarna på golvet mitt emot dörren med inget annat än en stiftpenna som vapen stod jag äntligen upp och sträckte på kroppen. Något skulle hända snart och jag behövde rensa mitt sinne och min kropp för det. Precis som om de hade läst mina tankar öppnades dörren och den kvinnliga forskaren gick in i mitt rum. Dörren stängdes automatiskt bakom henne. God morgon, sa hon, utan en oro i världen. Hon var verkligen skicklig på att agera neutralt. Det jag hade misstagit för artighet när jag träffade henne igår var en kallhjärtad nonchalans. Hon var inte rädd för att jag skulle skada henne. Hon var inte rädd för att jag förmodligen lätt skulle kunna slå ner henne och fly om jag valde rätt ögonblick. Med tanke på att vi nu var ensamma bakom en stängd dörr. Det var som om hon visste att någonting inom mig förbjöd mig att göra någonting. Jag väntade tålmodigt på att hon skulle sluta skådespela och visa mig vad som verkligen händer till slut. Efter kvällen var det ju uppenbart att jag inte kunde känna mig okej med situationen. Det måste hon ha vetat. Eller kanske trodde hon att jag fortfarande var i någon form av trans. Även om det verkade osannolikt. Det var mycket mer beräknande. Även om någon annan väntade precis utanför dörren var jag mycket högre och bredare än henne. Jag kunde nog pressa pennan rakt igenom hennes öga. Och distraktionen av smärta och blod skulle ge mig en möjlighet att slå ut henne och på något sätt lämna dörren. Eller ta henne som gisslan tills de låter mig gå. Det tunna leendet i ansiktet bekräftade för mig att hon var medveten om varje enskilt sätt som denna situation kunde spelas ut på. Och hon brydde sig inte alls vad jag kunde göra. Inte en enda cell i henne visade rädsla. Varför var hon egentligen så lugn? Hon gav mig en liten hög med bilder. Det fanns ett foto av min mamma, sittandes på fåtöljen, omgiven av sin bokklubb, tagen från en buske framför fönstret. Det var också en bild av min pappa som hejade på min bror vid en av hans fotbollsmatcher. Från vad bilden kunde utvisa skulle jag gissa att han precis hade gjort mål. Jag kunde bara anta att dessa skulle fungera som hot. Men det var inte särskilt effektivt. Min pappa är polis och min mamma arbetar för regeringen. De var säkra. Det var jag ändå ganska säker på. Även om jag inte talat mycket med dem de senaste åren. Ett smart hot. Men inte särskilt effektivt för mig personligen. Det som fick mig att reagera var den sista bilden. Hennes neutrala blick bröt bara i en bråkdel sekund när hon räckte över den. Hon försökte dölja den uppenbara triumf hon kände när hon gav mig bilden av den person som jag inte hade sett sedan jag var barn, men som fortfarande skulle vara inblandad i mitt sinne. Vilka dessa människor än var, hade de gjort sin efterforskning grundligt. Jag antar att det är deras jobb. Jag undrar om hon kände till hela historien, om hon visste vad jag hade gjort, eller om den som var ansvarig här bara gav henne möjligheten att övertyga mig. Det var svårt att läsa hennes uttryck. Hur som helst. Dessa människor höll mig tätt i sina händer. Jag skulle ingenstans. Inte förrän jag visste vad de skulle göra med den informationen de hade.
Du kan lämna. Det är ditt val. Även om valet vid denna tidpunkt inte skulle vara en del av experimentet och förmodligen inte skulle lämna forskningschefen med det tillfredsställande svaret de hoppats på.
Det är mitt val. Men egentligen inte.
När fortsätter vi med andra omgången?
Hennes tunna leende blev något större.
Det är den attityden vi uppmuntrar här. Vi återkommer till dig om några timmar.
Ta lite frukost, duscha och slappna av tills dess. När hon sa dessa ord gick en lång, skäggig man in med en bricka i händerna. Han placerade den bredvid de andra föremålen som de hade gett mig igår, men som jag inte hade använt ännu. Sedan lämnade de båda rummet och dörren låstes.
När jag såg den stängas så hörde det automatiska låset bakom dem, insåg jag en sak till.
Det fanns inget nyckelhål.
De hade öppnat det med kort. Den galna kvinnan som jag såg på monitorn hade aldrig någon verklig chans att komma in i mitt rum. Det var bara en illusion. Att återkalla rädsla i mig och en känsla av kraft hos henne. Jag hade varit paranoid och livrädd i timmar. Helt i onödan. Mitt sinne hade tappat kontroll och jag behövde få tillbaka det. I ett försök att upprätthålla illusionen av den minsta känslan av normalitet gick jag på toaletten, duschade och borstade tänderna. För att slutföra fängelsekänslan bytte jag till overallen de gett mig. Den var åtminstone grön och inte orange. Samma som kvinnan på skärmen hade haft på sig. Jag bestämde mig för att hon måste vara det. 23-åringen med kriminellt register. Naturligtvis kunde hon ha varit någon av de andra initialerna, men åldersmässigt tycktes det passa och jag kunde absolut se henne begå ett brott. Eller kanske till och med mord. Det lämnade mig med F, G, S och X. Jag hade inte sett någon av de andra deltagarna ännu, men jag var besluten på att samla in så mycket information jag kunde om dem som möjligt. Jag var tvungen att lära mig vem som kunde vara farlig och vem jag kunde lita på. Kanske skulle jag till och med kunna kommunicera med en av dem så småningom. Men det var definitivt någon framför min dörr igår kväll. Kanske kunde det inte komma in utan ett riktigt nyckelkort. Men hon hade på något sätt lämnat sitt eget rum. Var det möjligtvis ett privilegium hon valde i en tidigare omgång? Jag skrev ner alla ledtrådar som jag hittills hade samlat på mig på baksidan av de deltagarbeskrivningar de hade gett mig igår. Jag visste inte hur länge jag skulle vara kvar här och jag var tvungen att hålla mitt sinne klart. Jag tittade ner på frukostbrickan. Det påminde om en skollunch med några perfekt formade pannkakor, en liten plastbehållare med jordgubbssylt och en skål med fruktsallad. Koppen med kaffe var iskallt vid denna tidpunkt. Och det fanns även ett glas juice som jag inte kunde identifiera av vilken typ. Inga bestick, men jag behövde det inte. Jag bestämde mig för att jag inte skulle röra vid någon mat så länge jag kunde undvika det. Jag ville inte att de skulle trixa med mina minnen och handlingar igen. Känslan av insikt som jag hade igår när jag vaknade som ur trans gjorde mig spyfärdig. De hade lekt med min fria vilja och nu grävde de i mina minnen. Jag smulade upp bilden som forskarna gav mig tidigare och kastade den i hörnen. Fan ta dem. Idag kommer det att utföra ett antal datoruppgifter som kommer att visas på tv-skärmen. Alla instruktioner kommer att förklaras i programmet. Tänk inte för mycket på dem. Vi vill att du ska göra en bedömning av den första tanken som kommer upp i ditt sinne. Frågor?
Jag stirrade förvånat på henne. Hon förklarade reglerna som om det vore en vanlig testsituation, vilket bara ökade absurdheten.
Jag tog ett beslut igår, men jag fick inte vad jag bad om.
Forskaren lyfte ögonbrynen.
Jag fattar inga beslut här. Jag tror att jag berättade det, att syftet med studien är maskerat för oss båda.
Jag nickade. Ja, men du är inte inlåst i ett tortyrrum.
Det här är konstigt. Det verkar som att skärmen inte är avstängd, men den är fortfarande svart, sa hon när hon gick närmare skärmen medan hon ignorerade mina frågor. Ja, hon kastade ett örngott eller något över kameran. Rätt, nickade hon, sedan bytte hon skärmen till datoruppgiften. Log än en gång och vände sig mot dörren. Behöver jag inte någon form av styrenhet? Nej, nej, det är en pekskärm. Uppgifterna lästes upp av en datorröst.
Du kommer att genomföra en beslutsuppgift. På skärmen ser du ord som är associerade med antingen positiva känslor i gröna bokstäver eller med negativa känslor i röda bokstäver, mitt på skärmen. När du ser ett grönt ord trycker du snabbt på höger sida av skärmen. När du ser ett rött ord trycker du på vänster sida. Du har 2,5 sekunder på dig att fatta ett beslut. Detta är övningsrundan.
Det började ganska enkelt. Mycket likt ett vanligt associeringstest. Lycka, grön, höger. Skratt, grön, höger. Hopp, grön, vänster. Smärta, röd, vänster. Hunger, röd, vänster. Övningsrundan var ganska lätt. Jag gjorde bara ett misstag, vilket resulterade i ett irriterande högt ljud.
Bra gjort. I nästa del av övningen kommer du att presenteras med fotografier. Baserat på din personliga moraliska bedömning. Tryck på höger sida av skärmen om bilden ger en positiv känsla hos dig. Tryck på vänster sida om det uppstår en negativ känsla. Fotografierna inkluderar deltagare som gick med i detta experiment. Tänk på att ingen av bilderna är riktiga. De har manipulerats. Ingen skadades.
Jag borde ha vetat att den här dumma omgången inte kunde förbli så normal som att välja att slumpmässiga ord var bra eller dåliga. Den första bilden visade en ung kille. Möjligen en högskolestudent. Med en hund. Han hade lockigt brunt hår och stora knappögon. Du vet hur man säger att en ägare alltid på något sätt liknar sin hund. Detta var exakt fallet för dessa två. Jag drog bilden åt höger. De gav mig inte mycket tid att kontrollera bilderna noggrant. Men jag var tvungen att memorera så mycket jag kunde. Om det var de andra deltagarna. För att lära mig mer om dem. Och kanske matcha dem med de beskrivningar jag hade. Nästa foto som jag såg fick mig att ändra mig. Det var kvinnan från skärmen. Det höll en kniv mot halsen medan hon flinade. Jag drog bilden snabbt åt vänster. Jag kunde inte känna igen vem som var på nästa bild. Jag såg bara baksidan av deras styva kropp hängandes från ett rep. Jag drog bilden åt vänster. Det här kan inte vara på riktigt, sa jag till mig själv hela tiden. Det måste vara Photoshop eller iscensatt. En deltagare kunde väl inte dött under experimentet? Eller hur? Det hjälpte inte precis att fotot togs i ett rum som var mycket likt där jag för närvarande bodde i. Och alla människor på bilden hade gröna overaller. Nästa bild var en kvinna som kramar om en liten flicka. När jag tagit tag i bilden med touchscreenen kom jag ihåg de beskrivningar jag fick tidigare. En skollärare, lite för förtjust i sina elever. Nästa foto var något jag omöjligen kunde förbereda mig på. En man som skär igenom en kvinnas hals. Jag kunde dock inte fokusera på henne. Mina ögon skiftade helt till mannen. Det var jag. Det var jag som skar igenom hennes hals. Jag hörde ytterligare ett högt surr. Den här gången skadade det mig verkligen. Jag hade inte ens rört bilden. Jag andades djupt. De sa att de här bilderna inte var riktiga. Men det faktum att jag hade en så pass stor minneslucka hjälpte inte precis. Det vände sig i magen. En annan bild dök upp. Den hade jag sett förut. Det var bilden forskningsdamen gav mig tidigare. Hotet. Utan att tänka för mycket drog jag den åt vänster. Nästa bild var det igen. Den här gången låg hon på marken med bröstpartiet uppskuret. Och det verkade som om personen på bilden drog ur hennes blottade revben. Den här gången trodde jag verkligen att jag skulle spy. Det tog all min styrka att inte göra det. Jag ville bara bli av med bilden, så jag drog den raskt åt höger, så fort jag bara kunde, så att bilden skulle försvinna innan jag förstod vad jag just hade gjort. Det fanns ytterligare ett foto av killen med hunden, men den här gången var det bara han, med bara överkropp och ett stort kryss inskuret i bröstet. Jag drog bilden åt vänster. Vanligtvis har jag inga som helst problem med skräckfilmer eller gore, men det kändes annorlunda eftersom jag visste att dessa människor var här inne med mig. En till bild kom. Jag kunde inte känna igen ansikten på den. Jag tror inte det skulle vara oss, för att deras overaller var inte gröna. Det var en hög med människor, staplade ovanpå varandra. Jag tryckte inte på någonting och möttes med ett surr som nästan slet ur mina trumhinnor.
Den experimentella uppgiften är nu över. Vi kommer att beräkna resultatet och lägger till detta i din nuvarande personlighetsbedömning. Du har nu nått den andra omgången av beslutexperimentet. Grattis! Kom ihåg att det som alltid kommer att finnas konsekvenser av detta beslut. Du kan välja mellan följande två alternativ. Alternativ 1. Ta emot en rumskompis som kommer att placeras i ditt rum. Slumpgeneratorn valde deltagare S. Alternativ 2. Få en nyckel till ditt eget rum.
Jag ville ha nyckeln. Jag behövde få nyckeln. Men efter den sista valuppgiften tvivlade jag på att de till och med skulle ge den till mig om jag bad dem. Det gjorde de inte igår. Istället gav de mig en jävla live show. Jag var fortfarande ganska säker på att hon var D, men naturligtvis var det möjligt att hon kunde vara S. Och jag ville verkligen inte ha henne som rumskompis. Men det kan också vara en av de mer normala. Och om det var, skulle jag få någon att prata med här. Jag skulle inte vara ensam och möjligen skulle den här personen veta mer om vad som händer. Eftersom valet verkade godtyckligt ändå valde jag rumskamraten. Risken var hög. Men en del av mig trodde att de skulle ge mig motsatsen till vad jag bad dem på något sätt.
Joakim trodde att hela beslutexperimentet skulle få plats i avsnittet. Men det kommer bli två delar. Lyssna nästa vecka för avsnitt 2. Slut på del 1.
Tack för att du lyssnat på veckans avsnitt. Har du en favorit creepypasta som du vill få uppläst? Eller har du kanske skrivit den själv eller vill berätta om något övernaturligt du varit med om? Maila i sådana fall in det till somlospodden@gmail.com. Sömlöspodden är inspelad, klippt och översatt av mig, Joakim Wilson. Tusen tack för att du lyssnat och välkommen åter.